In the heart of the UN base, eyewitnesses alleged they saw Muslim men lined up and shot by Serb soldiers. The football field, where Muslims say 4,000 men were held.
Förra veckans fredag var det exakt 30 år sedan massakern i Srebrenica. Minst 8372 bosnienmuslimska pojkar och män förlorade livet när bosnienserbiska styrkor under ledningen av Ratko Mladic tog sig in i staden den 11 juli 1995. Minnet är bra, men kort brukar man säga. Vad minns vi riktigt från Srebrenica, och gör vi allt vi kan för att förhindra ett till folkmord? Jag heter Maja Nordman. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle, och den kommande kvarten ska vi ta en blick bakåt på folkmordet på bosniakerna tillsammans med Svenska Yles utrikesredaktör Annina Barbosa. Annina Barbosa, utrikesredaktör här på Svenska Yle. Kan vi börja med att förklara kontexten bakom den här massakern i Srebrenica 1995?
Ja, för att förstå varför massakern i Srebrenica kunde ske så måste man se på vad som hände i hela den här regionen i forna Jugoslavien under början av 1990-talet. Jugoslavien var ju ett land med många olika folkgrupper, där Bosnien muslimer, kallade bosniaker, serber, kroater, albaner, makedonier och andra levde tillsammans i ett system som hade skapats efter andra världskriget. Det var ett socialistiskt, kommunistiskt system under ledaren Tito. Vi ska inte prata så mycket mer om just honom och var han nu en good guy eller en bad guy. Men det som han i alla fall gjorde så var att han höll ihop det här mycket multietniska landet.
Mm.
Men sen efter att han dog 1980, så då började de här gamla motsättningarna mellan folkgrupperna komma upp till ytan. Och delvis för att det blev ekonomisk kris, och så blev det maktkamp mellan alla de här olika republikerna. Till slut föll kommunismen, och då började de här olika republikerna i forna Jugoslavien att gå sin egen väg. Slovenien och Kroatien, så de bröt sig loss först. Och sen Bosnien och Herzegovina då, så deklarerade självständighet 1992. Och just i det landet så var ju situationen extra komplicerad, eftersom det är ett så etniskt blandat land. Vi hade Bosnien serberna som var stödda av Serbien, och de ville inte att Bosnien skulle bli självständigt utan vara kvar i ett Serbien-dominerat, så att säga, litet Jugoslavien. Men framförallt just då bosniakerna, bosniemuslimerna och kroaterna, så de ville ha ett självständigt land. Och då blev det inbördeskrig, etnisk rensning och dåligheter.
11. juli 1995 godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikoga praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad.
Och om vi ska gå vidare till Srebrenica, den här staden hade ju en väldigt unik position under kriget. Det var en bosnien-muslimsk stad omringad av bosnien-serbiskt område. Människor från närliggande bosnien-muslimska byar fick ju fly till den här staden under kriget. Det blev som en bosnien-muslimsk enklav, och på grund av den här isoleringen så blev ju stadens befolkning ofta utan bland annat mat och medicin. Då bestämdes det ju också under kriget att FN skulle skydda den här staden. Annina, kan du berätta lite, hur gick det här till?
Ja, Srebrenica låg alltså mitt i det område som kontrollerades av Bosniens serbiska styrkor. Och den här staden blev snabbt isolerad, eftersom många bosniaker från landsbygden, flyktingar, började strömma till den här staden från byarna runt omkring, för att det förekom attacker och massakrar och etnisk rensning mot de här bosniemuslimerna på landsbygden. Så det var faktiskt redan 1993 som sen FN genom ett beslut i FNs säkerhetsråd utropade bland annat Srebrenica till en sån här säker zon, där man alltså helt enkelt ville skydda de här flyktingarna från Bosniens serbiska styrkor och angrepp. FN sände dit en liten styrka, det var nederländska soldater som kallades Dutch Bat, som sändes då dit till Srebrenica, och de hade då som uppgift att skydda de här flyktingarna som levde under mycket enkla förhållanden, och det rådde, som du sa, brist på bland annat mat och mediciner där.
Mm. Och trots skyddet från de här holländska soldaterna så hände det då 11 juli 1995, nästan exakt 30 år sedan. Bosnien-serbiska styrkor tog sig in i Srebrenica. Vad vet vi om den här massakern?
Ja, vi vet att det var på kvällen den 9 juli som den då bosnien-serbiska ledaren Radovan Karadzic, vad man vet, till slut gav generalen Ratko Mladic så att säga lov att gå in i Srebrenica, även om man då tidigare hade tänkt att man inte skulle göra det. Och det tog ju inte hemskt länge, för att redan den 11 juli då så kunde de här bosnien-serbiska styrkorna inta Srebrenica. De här FN-soldaterna som fanns där, de kunde inte stoppa den här offensiven, och de var alltså numerärt underlägsna och de saknade mandat för att ingripa militärt. Och det här har ju stötts och blötts internationellt förstås i årtionden, hur det nu riktigt gick för FN där. Men tusentals flyktingar så flydde därifrån, män, kvinnor och barn. Men redan den här samma dagen, den 11 juli, så började de här serbiska soldaterna att separera då män och pojkar från kvinnor och barn. De här männen och pojkarna så de samlades ihop, de kördes ut ur staden och de avrättades systematiskt sen på olika platser runt om Srebrenica. Och under de här kommande dagarna, kanske en vecka, kanske 10 dagar, så har man räknat med att de har mördat över 8000 män och pojkar som då grävdes ner i massgravar, som man faktiskt också senare grävde upp och flyttade kroppsdelar till olika håll för att försöka dölja vad som riktigt hade hänt där. Och den här massakern förstås har kallats det värsta brottet i Europa av det här slaget sedan andra världskriget, eftersom det var så pass brutalt och effektivt och chockerade faktiskt hela världen.
Om vi då ska prata om omvärldens reaktion på det här, vad kan vi säga?
Omvärlden reagerar förstås med bestörtning. Jag själv jobbade förra veckan med ett tv-inslag på det här ämnet, och jag hittade arkivmaterial från någon av de första dagarna efter att då det här Srebrenica hade intagits. Och en sån här intervjusnutt som verkligen på något sätt gick rakt in i mig, så det var när en av FNs representanter där på plats säger att ja, att det har hänt så här och Srebrenica och det ena och det tredje. Men den frågan som vi verkligen måste ställa oss nu så är att var är männen?
The second major problem is the whereabouts of the men. Evidently the whereabouts, the fate and the non-access to many men, thousands of men, is also...
Where are all the men, sa han. Och då på något sätt, det tyckte jag kändes verkligen sådär att ja, att så var det. Att man bara märkte att alla de flyktingar som kom var kvinnor och barn. Mm. Och man visste inte vad som hade hänt med tusentals män och pojkar. Så att förstås var det bestörtning och en stor internationell kris. Och sen efteråt så har ju också Srebrenica blivit på något sätt en symbol för hur det internationella samfundet har misslyckats i att skydda civila. Och mycket av det arbete som FN till exempel gör nu för tiden under ett initiativ som heter Responsibility to Protect, alltså att man har ett ansvar att skydda civila, så mycket av det har kanske fått så att säga sin början i Srebrenica, för att det var ett så stort misslyckande att FN faktiskt var där, de hade som mandat att skydda de civila och ändå kunde en sån här massaker ske.
Idag pratas det ju om att massakern i Srebrenica var ett folkmord på bosniaker. Så jag undrar, hur gick den här processen då till? Hur bestämde man att det här var ett folkmord?
Ja, folkmord så är en juridisk term som definieras i FNs folkmordskonvention från 1948. Och enligt den så, för att någonting ska klassas som folkmord, så krävs det att det finns en riktigt specifik avsikt. På engelska säger man en genocidal intent, att man helt eller delvis vill utrota en nationell, etnisk eller religiös grupp. Så det handlar alltså inte bara om antalet döda, utan det handlar framförallt om syftet med dådet. Och Srebrenica är ju då en sådan massaker som verkligen har fastställts som folkmord, och det har den gjort i två olika domstolar. Dels i den tillfälliga krigstribunal som inrättades för att just åtala människor för olika brott i samband med Bosnienkriget, som bland annat då har dömt de här ledarna, bosnienserbernas dåvarande ledare Radovan Karadzic och generalen Ratko Mladic, är båda dömda för folkmord där. Men sen har också den internationella brottmålsdomstolen ICJ fastställt att Srebrenica var ett folkmord. Och det var därför för att Bosnien-Herzegovina stämde Serbien och ville att Serbien skulle göras ansvarigt för det här folkmordet. Domstolen kunde inte döma Serbien som land för att vara ansvarigt för folkmordet. Den här domen kom 2007, men nog däremot för att ha gjort för lite för att stoppa den här massaken, och för lite för att man skulle få fast de här Karadzic och Mladic som ju var på fri fot i många, många år.
Det här var lite om omvärldens reaktioner, men om vi ska gå in på själva befolkningen, hur minns man Srebrenica bland bosnienmuslimer idag?
Det är klart att för bosnienmuslimerna så är ju Srebrenica ett nationellt trauma. Det kan man inte komma ifrån. Och varje år just den 11 juli då så håller man bland annat stora minnesceremonier vid det här minnescentret i Pocokari, där också många av de här offren ligger begravda. Hela tiden så håller man fortfarande så här långt efteråt, alltså 30 år senare, håller man på att identifiera kvarlevor av de här offren, så att det faktiskt varje år också begravs några offer just den 11 juli. I år var det 7 kistor.
Jaha, då via DNA-analys eller?
Via DNA-analyser, ja. Det här arbetet har ju varit otroligt svårt just därför för att de bosnienserbiska styrkorna gjorde det här att de flyttade människor mellan olika massgravar och allt vad de höll på med, just för att de ville det där försöka på något sätt dölja vad som riktigt hade hänt där. Och det sägs också att det nu finns massgravar som man inte ens har hittat.
Mm.
Men det finns som sagt det här minnescentret där, och Srebrenica har också på ett sätt blivit en symbol för en rättskamp, och de här anhöriga kämpar fortfarande för rättvisa, för att alla förövare ska ställas inför rätta. Men sen är ju också Srebrenica förstås ett öppet sår mellan bosnienserberna och bosnienmuslimerna, eftersom många av de här serberna, särskilt i den politiska ledningen, förnekar att det här folkmordet någonsin har ägt rum.
It is one country. That was the deal. That country is divided into two entities. Now, in theory, these entities should be like American states or Canadian provinces.
En fred slöts i Dayton, Ohio i USA i december 1995, alltså samma år som Srebrenica-massakern. Det bestämdes att Bosnien och Herzegovina skulle få bli en självständig stat med ett presidentskap som skulle delas av tre personer. En bosnienserb, en bosnienkroat och en bosniak, alltså bosnienmuslim. Men det är inte på presidentnivå som de här stora besluten görs. Enligt Daytonavtalet är staten Bosnien och Herzegovina indelad i två enheter. Republika Srpska, där det bor mest bosnienserber, och federationen Bosnien och Herzegovina, som främst är hem till bosnienmuslimer och bosnienkroater. I en intervju till BBC inför Srebrenicas 30-årsdag berättade några bosnienmuslimer att de märker av samma fientlighet mellan folkgrupperna idag som innan Bosnienkriget. De anklagar politiska ledare för att elda på det här hatet. Annina Barbosa, vad kan du berätta om relationen mellan bosnienmuslimer och bosnienserber idag?
Ja, det är ju svårt att som totalt utomstående gå och säga något om andra människors relationer. Men om man tänker på den här helheten, att vad som hände under Bosnienkriget, inte bara Srebrenica utan allt annat. Så det är ju ganska klart att relationerna mellan bosniakerna och bosnienserberna är mycket ansträngda. Fast det har gått 30 år efter kriget. I många delar av landet så lever man i praktiken i parallella samhällen. Skolorna är ofta etniskt uppdelade och många ungdomar växer upp utan att ha någon nära kontakt med personer från andra grupper. Sen finns förstås som ofta i sådana här såriga samhällen förstås massor med initiativ för hur man ska försöka överbygga de här djupa klyftorna. Men lätt är det förstås inte. Och särskilt för bosnienmuslimerna är det ju väldigt, väldigt sårande att man i den här Republika Serbska, särskilt de här politikerna där, så fortfarande inte går med på att säga att ett folkmord i Srebrenica har hänt. Och sen dessutom det att man hyllar de här ledarna som Radovan Karadzic och Ratko Mladic som någon sorts hjältar, fast de faktiskt har dömts för folkmord. Så det är förstås inte en bra grund för att föra det här försoningsarbetet framåt.
Tack för det här, Annina Barbosa. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och idag med utrikesredaktör Annina Barbosa. Under sommaren finns vi tisdagar, onsdagar och torsdagar på Yle Arenan. Kom ihåg att klicka på hjärtikonen och klockikonen. Då finns vi lätt på din första sida och så kommer den notifikation till telefon när det finns ett nytt avsnitt. Mike Grönros har mixat avsnittets ljud och Lukas Dahlström är nyhetspoddens producent.